Bröderna Kia döms för grova spionbrott. De ska ha delat topphemlig information med Ryssland.
Domen mot de spiondömda bröderna som sålt hemliga uppgifter om Sveriges försvar till rysk underrättelsetjänst har beskrivits som historisk.
Om en sån person visar sig ha arbetat för en främmande makt så kan väldigt mycket av känslig information ha läckt ut.
Bevisen bygger till stor del på de amerikanska dollar som den äldre brodern fått från Ryssland som tack för samarbetet.
Peyman Kia erkänner att han flera gånger tagit emot pengar från ryska underrättelsetjänsten.
På en kvart får du veta hur spiondömde Peyman Kia spenderade pengarna från Moskva. Och om det här fallet är ett tecken på att vi är på väg in i en ny spionera.
Underrättelseinhämtningen av främmande makt öka främst från Kina och Ryssland.
Det är fredag den 19 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson, och idag med Janni Sallinen och Mattias Ståhle, granskande reportrar på SvD. Hörrni, Janni och Mattias, idag när vi spelar in så är det onsdag 17 maj och idag skulle hovrättens dom mot spionbröderna kommit. Men det blev lite dramatiskt här på förmiddagen. Vad var det egentligen som hände, Mattias?
Ja, den yngre brodern Payam drog tillbaka sitt överklagande i absolut sista minuten. Och det betyder att tingsrättens dom, som ju sannolikt redan var färdigskriven, den måste skrivas om. Och man har sagt att man behöver då en eller ett par veckor att göra det.
Mm. Men varför drar han tillbaka det i sista minuten?
Ja, han dömdes ju till drygt 9 års fängelse i tingsrätten och hade ursprungligen krävt att bli helt friad. Men under rättegången så har väl han och hans advokat förstått att här finns en reell möjlighet att han i själva verket får ett högre straff. Men drar han då tillbaka sitt överklagande, då kan han inte få det. Då gäller tingsrättens dom, så att då stannar han på 9 år och 10 månader, tror jag att det var.
Mm, det var det. För att det var ju som du sa där, i tingsrätten så dömdes Peyman Kia, vilket är den äldre brodern, till livstidsfängelse för grovt spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift. Och lillebrorsan då, han dömdes då till 9 år och 10 månader för grovt spioneri. Och det som var under förhandlingen i tingsrätten var ju att båda de här bröderna förnekade all inblandning.
Ja.
Men sen hände en hel del efter den förhandlingen.
Ja, precis. Domen föll och det som hände sen det är att den äldre brodern Peyman Kia, han som får livstidsfängelse i tingsrätten, det händer någonting här. Han har suttit häktad i, jag vet inte om det är 1,5 år, sen faller domen och då efter tingsrättsdomen så händer någonting hos honom och han vill prata med några Säpo-agenter och de har ett möte och i de förhören så börjar han då erkänna. Han erkänner som vi har sett då ett fall där han har sålt äkta information, det vill säga riktiga hemligstämplade uppgifter och fått pengar för det från de som heter SVR i Ryssland och det är alltså Rysslands underrättelsetjänst för utrikesfrågor. Och här erkänner han då att han har gjort det här, men att han säger också att han har dömts för alldeles för många spiongärningar, hävdar han, än vad han i själva verket har utfört. För resten av det han sålde till ryssarna, det var fejkad information, påstår han då. Och det här är förmodligen någonting som Svea hovrätt ska bedöma sanningshalten i.
Mm. Så man kan säga att anledningen att han då började prata efter livstidsdomen är för att han kände att de dömde honom för hårt i tingsrätten.
Han anser det, ja. Han säger att det är alldeles för många spiongärningar. Så här mycket har han inte gjort. Det är det han påstår.
Sen, till skillnad från sin lillebror, så har ju Peyman absolut ingenting att förlora på att pröva ett överklagande. Han kan ju inte få ett högre straff än livstidsfängelse. Medan lillebror Payam är ju i den andra sitsen att han kan ju faktiskt teoretiskt sett landa i en situation där han får ett allvarligare straff för att han har överklagat. Och det är väl därför han nu drar tillbaka sin del av det hela.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Men det här att lillebrorsan nu då i sista stund drar tillbaka överklagandet, beror det på att hans storebrorsa har börjat snacka under hovrättsförhandlingen?
Ja, det är klart att det måste ha spelat in i viss mån. Storebror har ju också skrivit brev till lillebror under de här förhören som har gjorts inför hovrättsförhandlingarna. Och där har han ju förklarat för lillebror att jag har börjat prata och jag har berättat precis hur det här har gått till. Om domstolen ska tro på oss så måste du också göra det. Tyvärr ser det ut som att när lillebror får det här brevet av förhörsutskrifterna som är offentliga, så ser det ut som att han reagerar och blir arg och vill inte prata. Och sen vet inte vi mer, för vi har ju inte suttit med vid själva förhören, utan vi kan ju bara läsa de delar som är offentliga.
Och hur det går för storebrorsan då, alltså om hans livstidsdom fastställs, när får vi veta det?
Den 25 maj.
Peyman Kia var 27 år när han fick jobb på Säpo första gången. Efter att ha gått ut med toppbetyg från gymnasiet och tagit examen från juristprogrammet rekryterades han till Säkerhetspolisens aspirantprogram 2007. Några år senare började Peyman Kia samla in hemliga dokument från Säpo och militära underrättelsetjänsten MUST. Han skapade också krypterade hårddiskar för att kunna hantera filerna på sin privata laptop. Enligt tingsrätten såldes sen informationen vidare till den ryska underrättelsetjänsten. Något som skulle leda till livstidsfängelse.
Det är ju i det närmaste fullt bifall, framförallt när det gäller den äldre brodern. Där vi menar att den rätta påföljden för gärningen är då livstidsfängelse.
Janne Mattias, nu ska vi fokusera på er granskning som handlar om pengarna som Peyman Kia ska ha fått av Ryssland då. Hur mycket pengar handlar det om?
Det vi har följt i ett exempel, det är en betalning på $50,000. Det finns ytterligare uppgifter på $70,000, så runt 1,5-1,4 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det är de summorna som har satts i rörelse, eller åtminstone har vi följt stora delar av de pengarna. Och det har ju då skett genom olika processer som vi går igenom i den här granskningen som jag har skrivit.
Mm. Och just det här att följa pengarna. Ja. Varför ville ni göra det?
Därför att det är en klassisk metod, follow the money. Alltså om man vill veta någonting som har hänt och inte har några andra ingångar för att saker och ting är hemligstämplade. Ja, men följ pengarna då. Där pengarna har varit och där pengarna har hamnat, där finns det någonting intressant att titta på. Och det är det vi har gjort.
Mm. Och vad har ni hittat då?
Vi har hittat massor med spännande saker. Det är ju så här, alltså, om du får 500,000 i kontanter och så ska du försöka spendera dem så diskret som möjligt. Hur skulle man göra? I det här fallet som vi har sett, då ser vi att det är massor med kontantinköp, det är sushibarer, det är restauranger, det är gardiner. Man använder kontanterna till vardagsbestyr egentligen. Det görs vissa större insättningar också, men det går ju liksom inte att leva idag med den summan utan att synas. Det blir så. De ryska agenterna, de swishar ju inte. Det är kontantöverlämningar.
Mm. Och hur sker den överlämningen då?
Ja, den utbetalning då som är bäst dokumenterad i förundersökningen, det går ju till så att ryssarna har gömt pengarna i någon sorts paket inne på en toalett på ett bibliotek i Uppsala, ett av universitetets bibliotek. Och sen får ju då förmodligen lillebror, eftersom det är han som oftast har varit springpojke, gå dit och hämta upp det paketet. Det ligger så att säga under taket inne på toaletten. Plocka ut det och ta med sig det hem och sen får man öppna det och dela upp pengarna.
Gud, det är ju som film.
Ja, det blir någonstans där om man backar bandet. Hur gjorde man förr? Men man gör ju likadant nu. Därför att du kan ju inte betala, eller det är kontanter, eller så är det ädelstenar och guldtackor eller vad man nu betalar med i spionvärlden. Men nu är det amerikanska dollar. Och det ska ju både växlas och konsumeras och investeras eller vad man nu gör.
Mm. Mm.
En sak som jag tycker är lite spännande, det är ju att det som sker framför våra ögon nu i domstolen och i polisutredningen, det är ju ett stycke svensk historia som ska skrivas förr eller senare. Och de flesta av oss har ju en bild av hur spioneri går till som kommer just från skönlitteratur och spelfilmer. Och när man då får se så att säga, i sin konkreta svenska vardag med inköp av dammsugare och bilreparationer och så vidare, alltså hur det här går till konkret i våran verklighet, då blir det ju begripligt på ett annat sätt. Och det tycker jag egentligen är det stora värdet med den här typen av journalistiska granskningar som görs av det här spionärendet just nu.
Mm. Att ryska pengar spenderas på
vardagsinköp, till exempel, eller poolreparationer.
Ja, men precis, för det var ju en sak som jag reagerade lite på i er granskning, att han då ska ha, ja men precis, velat renovera runt sin pool och velat betala det svart. Och sen spelat in ett samtal i samband med det.
Det är en väldigt speciell scen där. Och den här upptäckte vi, då man måste ju typ lusläsa hela 2500 sidor och hitta de här liksom bitarna. Och det som sker är att han är hemma i sin villa. Av någon anledning så sätter han telefonen på inspelning. Förmodligen har han den i fickan då, men det framgår inte. Han går över grusgången och ut till trädgården, till poolen. Där står en hantverkare. Och de står och pratar i typ 12 minuter. Och här börjar han förhandla om att han vill betala hantverkaren svart. Och han lyckas få till ett pris och så prutar han på det också. Så att det är någonting, varför han spelar in det vet vi inte. Men det är också en scen som visar hur vardagligt det här är. På vilket sätt konsumerar han? Jo, men det här är ju ett sätt, det är 7000 kronor som ska spenderas här.
Men han försöker också att växla in lite pengar, eller?
Ja, alltså han får ju pengarna i dollar av ryssarna. Och för att då kunna handla med dem på ett diskret sätt så måste han ju först växla dem. Och då uppstår ju problemet att alla större banker och växlingskoncerner, de kräver ju besked om var kommer de här pengarna ifrån. Så att han och flera av hans vänner lägger ju ganska stor kraft och energi på att hitta såna här mindre nogräknade växlingskontor som inte är så noggranna med var pengarna kommer ifrån.
Och det lyckades han med?
Det lyckades han ju uppenbarligen med, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men Janni, ni har granskat $50,000 hur de används. Och det finns uppgifter på då att han skulle ha fått $70,000 till. Alltså 1,4 miljoner svenska kronor. Ungefär. Vad säljer man för uppgifter för att få den typen av pengar?
Väldigt stora delar av just det här är ju belagt med sekretess. Men det finns några spår. Man ser att det finns något som heter polismanualer. Vi vet inte om man har sålt det här, men det är inte sekretessbelagt. Det är polismanualer, det är uppgifter från Tullverket. Och så finns det också en mening och det är Säpos fullständiga personallista. Vi vet inte om man har sålt den, men den syns i utredningen, den är inte sekretessbelagd. Och då kan man fråga sig, om man nu säger att den skulle ha läckt, vad innehåller en sån? Säkerhetspolisen har ju jättemycket hemlig personal. Till exempel kan det handla om personer som jobbar som källdrivare, det vill säga man har grupperingar som där man har hjälp av egna typ spioner då, som ska kolla vissa saker. Om de här uppgifterna röjs, om en liten del av det röjs, då måste de klassa allt som röjt. Så det här betyder att du måste typ omorganisera Säpo, om det stämmer.
Och vad skulle Ryssland kunna göra om de har den då, Säpos personallista till exempel?
Byteshandel med, ja, finns det uppgifter om personer från Iran eller Kina? Jag vet inte, nu spekulerar jag, men jag menar, där kan det ju finnas väldigt mycket. Det här är sånt som kan vara värdefullt i utbyte med underrättelseinformation.
Ja, men redan i grund, så att det är ju hemligt hur många personer som jobbar på Säpo och vilka de är. Och får du då en lista med namn, adress och telefonnummer till samtliga som jobbar där, så är det klart att det är värt väldigt mycket för en utländsk underrättelsetjänst.
Alltså det måste ändå vara något ganska allvarligt man har sålt för att få den typen av summor, eller?
Ja, det är svårt att värdera vad Ryssland liksom är beredd att betala och ville betala och vad den här spionen accepterar som betalningen. Alltså det vi vet är ju att Peyman Kia har ju, eftersom han har jobbat inom MUST, alltså militär underrättelsetjänsten i Sverige, och Säkerhetspolisen under en period, och hoppat däremellan, så har han ju i alla fall haft kompetensen att förstå värdet av informationen. Men hur många dokument ingår i $50,000, det vet vi ju inte. Han hävdar att det är ett sant dokument och resten är falska. Så det här är väldigt svårt att värdera.
Men man kan ju ganska lugnt säga att även om vi inte vet exakt vad det står i de olika dokumenten, man får inte $50,000 av ryssarna för att sälja strunt. Punkt.
Okej. Vet vi varför han ville spionera för Ryssland?
Hans egen förklaring är ju att han behövde pengar, det vill säga uteslutande ekonomiska motiv. Och svårt för oss att argumentera för eller mot det.
Mm. Ja, men det här med att få stora summor kontantbetalning i dagens samhälle, kanske speciellt i Sverige där vi ju inte använder kontanter. Alltså, kommer inte det göra det svårare att anlita spioner i framtiden?
Jag tror inte det. Antingen så hittar man kanske nya vägar. Alltså, vi har ju redan idag kryptovaluta till exempel, där det går att anonymisera väldigt noga. Det går också att spåra. Det har man sett när amerikanerna följer nordkoreanska kryptovalutor och så vidare. Så det går ju att avslöja, men det är betydligt mer anonymt. Det är möjligt att det sker där idag, sådana utbetalningar. Kanske lite mer krångligt, men du måste någonstans i slutändan också, om du inte ska handla med bitcoin, ta ut dem i kontanter eller ta ut dem i pengar och sätta in dem. Så det är ju svårt. Så kontanter blir någonstans där. Hur gör man då? Det finns säkert många kreativa sätt att spendera dem på. Och de experter vi har pratat med tyckte ju inte att PayMonkey hade varit speciellt, att det här var inget sofistikerat egentligen.
Nej, du kan göra det bättre.
Ja, förmodligen. Jag skulle kunna komma på massor med kreativa idéer här, men jag ska inte göra det.
Nej, men det är bra. Vi ska inte hålla på med uppvigling. Men hörni, skulle ni säga att vi är på väg in i någon slags ny spionera?
Alltså, Europa är i krig, och då menar jag, det är två länder, men det är alla är involverade. Och sen har vi NATO-frågan inkommande också. Det här betyder ju att vi är på väg in i någonting nytt. Och det betyder ju att de som vill ha information, alltså veta hur vi agerar, hur vi tänker, hur våra politiker tänker göra och besluta, hur många HIMARS eller Archers vi köper in och så vidare, det vill man veta, och det kommer man vilja veta ännu mer. Så att det kommer att bli fler spioner. Om fler grips eller inte, det får vi ju se. Men det kommer ju, Säpo kommer att vara på sin vakt ordentligt, tror jag.
Mm. Fler kommer vilja spionera på Sverige, helt enkelt.
Absolut, absolut. Mm.
Men då kommer ni fortsätta granska det.
Ja, det ska vi göra.
Vad härligt, det känns betryggande. Tack hörni.
Tack själv.
Tack själv.
Och programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör var Stina Fischer, och jag heter Alexandra Karlsson. Och jag skulle vilja passa på att berätta att vi på Dagens Story söker kontakt med er lyssnare. Vi är nyfikna på vad ni som lyssnar tycker om programmet och skulle vilja göra intervjuer om det. Vill du vara med, så mejla då ditt namn och nummer till dagensstory@svd.se och skriv intervju i ämnesraden, så hör vi av oss. Och det som händer då är att vi bokar in en videointervju för att få höra mer om, ja men, vad ni tycker. Och som tack så väntar en liten present. Och klippen i programmet kom från Aftonbladet, P4 Uppland, Sveriges Radio Ekot och Sveriges Radios program Gräns.